en försvunnen dam på en engelsk gata, nutida mord och gamla häxprocesser i Fjällbacka och hur man tar sin dryge make av daga med gardintillbehör. Ja, det är några av ingredienserna i talbokstipsen som spelades in på Hörs bibliotek en regnig måndags eftermiddag.
Jag tänkte när jag gick hit idag att det här är ju verkligen bokläsarväder, inte om man har lust att vara ute.
Nej, det är verkligen bokläsarväder. Det regnar på kors och tvärs och så.
Vad har du hittat på för något? Finns det någon gemensam nämnare?
Nej, inte alls faktiskt. Jag har läst en bok med den något udda titeln Problemet med får och getter av Joanna Cannon. Det är hennes debutbok och hon är psykiater från England. Inläsare är Eva Wärning och det är en talbok med text på 12 timmar och 36 minuter. Och boken utspelar sig i mitten på 70-talet. En väldigt, väldigt varm sommar någonstans i England på en gata. Nästan hela boken utspelar sig på samma gata. Det är ett ganska litet samhälle. Och alla känner varandra. Eller så gör de inte det. Det var nämligen så att det var en måndag som Mrs. Greasy, hon försvann. Och det vet Grace, eftersom det var den dagen som sopgubbarna kom. Och Grace, hon är 10 år. Hon har en kompis som heter Tilly. Och de här två tjejerna, det är huvudpersonerna i den här boken. Och speciellt Grace. Det börjar ju pratas om efter ett tag på gatan om var Mrs. Grease egentligen har tagit vägen. Och de här två flickorna får för sig att hon har blivit kidnappad eller till och med kanske mördad. Så de bestämmer sig för att ta reda på detta. Och de ska ta reda på sanningen då genom att intervjua de olika grannarna på gatan. Och efter att Grace har snackat lite med kyrkoherden om det här problemet så blir det klart för flickorna att de måste hitta Gud och Jesus någonstans på gatan för att kunna få ihop det här med var Mrs. Greasy har tagit vägen någonstans.
Gud och Jesus?
Ja, det är hennes absoluta mening efter samtalet med kyrkoherden. Jag tror inte alls att han menade det egentligen, utan han svamlade nog bara lite sådär. Men det tror de att de behöver göra i alla fall. Och så visar det ju sig att naturligtvis efter han som töserna pratar med de här på gatan att alla har ju sina hemligheter och olika historier och det är varmt i boken och man känner hur man springer barfota och man vet hur tvätten hänger på sträcken överallt och de här töserna de gör ju vad de kan för att komma fram till vad som har hänt med Mrs. Greasy egentligen. Och till sist så börjar ju verkligen alla undra var hon har tagit vägen. Och det är en väldigt tilltalande vinkel det här med att det är en 10-årig flicka som berättar det hela så att säga. Och det är riktigt bra miljöbeskrivningar. Och den har ju naturligtvis inslag av någon form av pusseldeckare fast det är egentligen inte alls en pusseldeckare. Men den är uppbyggd på det sättet. Och jag fnissade högt när jag läste den här boken vid flera tillfällen för att Gracie hon är en riktigt god unge och de här människorna som bor på den här gatan, de är sådana som inte finns, eller så gör det det. Det är kanske bara att man ser dem annorlunda om man är barn eller vuxen.
Är det din inre 10-åring som fnissar eller är det ditt vuxen jag?
Både och tror jag faktiskt.
Och så vidare till en ängel.
Det kan man ju kanske diskutera i och för sig. Jo, det var hon på många sätt ängeln i posthuset av Anita Salomonsson. Inläsare är Birgitta Smiding och det är en talbok som tar 7 timmar och 26 minuter. Anita Salomonsson började skriva ganska sent i livet. Alla hennes romaner har ett drag av någon form av självbiografisk historia. Hon skriver om Norrland. Och den här boken handlar om Elin Victoria Karlsson som då är Anita Salomonssons moster. Som man får följa Elin genom hennes barndom och genom någon olycklig kärlekshistoria. Och hur hon till sist efterträder sin far som postmästare. Vilket nu var ganska ovanligt med en kvinnlig postmästare tror jag.
Ja, när då?
Ja, det här utspelar ju sig någon gång i början på 1900-talet. Anita Salomonsson kommer ju väl ihåg sin moster. Hon kommer ihåg hur ensam hon var. på den tiden var det ju så att blev man inte gift, då blev man väldigt ensam till sist. Och nu hade hon ju ett yrke efter att ha varit hemmadotter och tagit hand om sin far i och för sig. Men hon blev ensam. Hon beskriver det väldigt väl, Anita Salomonsson, vid ett tillfälle. Hon är hälsar på sin moster och hon ska koka gröt på morgonen. Hon har den minsta gryta att koka gröt i som Anita Salomonsson någonsin har sett.
Är det en dokumentärroman?
Ja, det kan man ju säga att det är. Och det uppfattar jag att hennes romaner i princip alltid är. Hon har alltid en verklig person hon utgår ifrån. Det här, det är ju historia och det känns ju väldigt länge sedan, men det är ju inte så länge sedan. Hon skriver väl utan några stora åthävor på något sätt, utan hon berättar rent och klart en historia om en person. Hon är riktigt, riktigt, riktigt bra. Sen har jag läst någonting som jag inte trodde att jag skulle göra mer. Jag har läst Camilla Läckbergs senaste bok, Häxan. Den är under produktion och beräknas vara färdig 14 maj som en talbok med text. Men det finns som punkt redan nu. Jag har egentligen slutat läsa Läckberg. Inte för att hon skriver så dåligt eller så, utan för att jag tycker hon har upprepat sig. Och det tycker jag med ganska många deckarförfattare idag. Men den här boken, jag vet inte om det kanske möjligtvis var att den var så tjock som jag kände att hon kanske ändå har gjort ett annat grepp i den här boken. Den är på 600 sidor och jag kommer på mig själv att jag har gått omkring och grunnat på boken. Vilket väl egentligen kanske säger att den ändå var mer intressant än vad jag trodde från början att den var. Jag tror att hon alltid är jättenoga med sina efterforskningar, Camilla Läckberg. Och det känns väldigt stabilt och stadigt så där i upplägget. Och i korthet så handlar det om Fjällbacka naturligtvis, där det alltid utspelar sig. Om en liten flicka som försvinner från en gård. Samma gård som det 30 år tidigare var en liten flicka som försvann ifrån och som hittades mördad. Då var det 2 13-åriga tjejer som tog på sig det här mordet. Och sen så drog de tillbaks det igen. Av de här tjejerna som tog på sig mordet, så den ena har bott kvar i Fjällbacka och den andra är en firad skådespelerska. Och har precis kommit hem till Fjällbacka för att spela in en film om Ingrid Bergman. Och det här sammanfaller alltså med det här nya försvinnandet. Och då får vi följa både det 30 år gamla fallet och det nya fallet parallellt i boken. Samtidigt som vi följer en tredje berättelse om en läkekunnig kvinna på 1600-talet i Fjällbackatrakten som råkar illa ut i samband med att häxprocesserna drar igång. De här fallen med de två flickorna som har försvunnit, det funkar väldigt bra. Den här häxberättelsen är inte alls så omfattande. Och jag förstår egentligen inte varför den är med från på absolut sista sidan i boken.
Och då tycker du att okej, det var bra att den var med, eller äsch, det hade klarats utan den?
Nej, jag tycker nog att det var rätt bra att den var med. Därför att den, på något sätt så delar den upp den andra berättelsen en del. Och man vet redan från början att det här, det kommer inte gå bra med den här Elin som är läkekunnig. Men det, den ger en del bra pauser i boken på något sätt. Så när jag väl inser varför den var med, så är den bra. Men det som slår mig mest med den här boken är hur otroligt aktuell den är. Det är ensamkommande flyktingpojkar och flyktingfamiljer. Och det är rädslan som brer ut sig i samhället, speciellt små samhällen, när man är rädd för det man inte känner till helt enkelt. Det handlar om mobbning via sociala medier och hur snabbt allting sprider sig i den här digitala världen som vi lever i idag. Det handlar om samkönade äktenskap. Det handlar om Let's Dance. Det handlar om massskjutningar. Och hon har liksom fått med allt det här som man kan. Om du öppnar en tidning idag så har hon fått med väldigt mycket av de här grejerna. Det är väldigt länge sedan jag läste en bok som är så väldigt just nu. Och sen får man ju naturligtvis att träffa Patrik och Erika och de här som hennes problemlösare och poliser och familjer och så som vanligt. Enligt min mening så har hon nog tagit sig lite ändå faktiskt. Den är rätt nöjd med att jag läste den.
Mm. Och vad byter vi till härnäst?
Sen byter vi till någonting som jag tycker är riktigt bra. Sara Parborn, Blybröllop. Inläsare där är Birgitta Smeding och den är på 6 timmar och 5 minuter den här boken, så den är inte så tjock. Och punkt är under produktion. Den här boken den snodde jag från nyhetshyllan här på jobbet så fort jag fick syn på den. Efter att ha läst på baksidan nämligen, för den handlar om Irene som är bibliotekarie. Och hon är gift sedan 39 år med Horst som är kabeldragare. Och hon har tröttnat på hans upplåsthet och spydigheter, om hennes jobb, om hennes litteraturintresse, om hennes trädgårdsintresse. Och allt det här som han liksom småhackar på henne konstant. En dag så hittar hon en bortglömd kista i källaren där det ligger sån här blytband som man hade fått tynga ner gardiner och sånt med förr i tiden. Och då plötsligt så kommer hon på vad hon ska göra. Hon ska se till att hon blir av med sin man för gott. Så hon tar reda på hur man förgiftar någon med bly. Och det har varit en ren njutning att läsa den här boken. Den är riktigt, riktigt bra. Alltså den beskrivs som en komedi med mörka undertoner. Och hon skriver ju som om det vore någonting lättsamt. Men det är ju inte det egentligen. Och vi får följa med Irene då under hela hennes resonemang om äktenskapet. Och hon har korta återblickar hur det var när de träffades. Så att hon inte redan då fattade att det här var nog inte hennes drömprins. Och att det här faktumet att hennes mor hade varit hemmafru och skött hemmet exemplariskt. Och Irene är precis den här åldersgruppen där hon dels hade det med sig och det var tvunget att göra så. Man skulle sköta hemmet på ett visst sätt. Men man skulle också arbeta utanför hemmet. Det handlar mycket om alla de här önskningarna om hur hon hade velat att livet blev och som det inte blev. Och sen är det ju så att i den här boken finns det en hel del biblioteksreferenser som jag fnissar mycket gott åt.
Skulle jag fnissa lika mycket som inte finns i biblioteksvärlden?
Jag tror det. Hela det här att där kommer en ny bibliotekschef till biblioteket och han har aldrig jobbat i biblioteksvärlden utan man ska se på det som marknadsmässigt. Så man tar bort alla de här lyriksamlingarna och de fantastiska botaniska verken och sånt här. Så ska man ha in sånt som säljer och som de ska få till en karaokehörna någonstans. Så det är emellanåt vansinnigt roligt men det är också rätt spännande och mycket, mycket, mycket intressant. Hur en liten, liten tyst mus till människa kan liksom ta den platsen som hon bara bestämmer sig för att jag ska göra och växa till det hon vill. Eller i alla fall det hon tror att hon vill.
Avslutade april månads talbokstipsare Inga-Lena Örn på Hörs bibliotek. Och hur var det nu med den märkliga första boktiteln, Problemet med får och getter? Ja, den som är nyfiken på det får förstås veta mer genom att faktiskt läsa boken. Hälsar reporten Dodo Parikas.